Hej och varmt välkommen ska du vara till detta avsnitt av Jämställt arbetsliv där jag kommer att diskutera möteskultur. Eller inkluderande möteskultur och effektiva möten har jag också skrivit här, lovat i titeln till detta avsnitt. Möteskultur var nog typ 2022 års favoritord för mig. Gud vad jag diskuterade möten. Och en av de saker jag anlitas mest för är just det här styra upp möten. Otroligt roligt. Och inkluderande möten, vad är det? Jo, men det är ju möten där alla känner att man får säga vad man tycker, känner, vill. Jag pratade om det här i avsnittet om inkluderande arbetsmiljö eller arbetsplatser, hur vi jobbar med inkludering, just att alla ska känna att så här, min röst är viktig, den är önskvärd, jag kan känna mig trygg att säga det jag vill. För det här med att alla känner att man kan säga vad man tycker och tänker, det är ju ingenting som kommer bara för att man säger att man har högt i tak. Min kompis berättade att hennes kollega sa alltid så, vi har så högt i tak, samtidigt som hon också bashade ganska hårt på andra kollegor. Varvid min kompis då sa, du, vi har faktiskt inte högt i tak här. Det är bara du som har det. Så ingen annan vågar. Kan ni relatera? En person eller de personerna, ofta de som säger liksom, vi har högt i tak här. Det är ju personer som känner att de har positioner där de vågar uttrycka sig så. Fråga gärna människan som sitter tyst längst ner i korridoren. Om den tycker att det är högt i tak. Mm. Något att tänka på. I det här avsnittet kommer ni få en massa tips. Det är kul. Personligen så tycker jag väl egentligen att det bästa kommer i slutet av avsnittet. Och jag funderade mycket på upplägget för att om jag skulle kunna så här presentera det tidigare. För de flesta avsnitten har bara så här 80% av lyssnarna kvar efter 3/4 av avsnittet. Oj, det kanske för sig är pinsamt. Eller dåligt. Det kanske inte är någonting jag ska säga. Men fattar jag. Alltså, om jag lyssnar på någonting och sen händer det någonting och sen vips så har jag glömt det. Och när jag sen ska börja lyssna igen så kanske jag inte vill börja lyssna på ett avsnitt där jag har 5 minuter kvar, utan då tar jag hellre ett nytt avsnitt. Annars behöver jag hålla på och pilla och liksom bara så här, komma in och slänga sig in i någonting så. För ni är ändå kvar till liksom 3/4 av avsnitten. Om alla stack efter 1/4, men då känns det som att det enbart vore för att jag är dålig eller så, inte intressant. Men nu känner jag, det känns ändå som en blandning. De allra flesta är kvar till 3/4. Och sen på slutet så händer det något. Eller så har man tröttnat på mig. Det kommer bra grejer i slutet, så missa inte det. Det här med att komma till tals. Alltså att få prata. Otroligt viktigt för folk.
Det är faktiskt så att amerikanska Slido, som är ett
digitalt mötesverktyg. De gjorde en studie under covid nu, eller under distansarbetet. Där de kunde se då att 42% går ur ett möte utan att ha sagt sin åsikt. Det är ju väldigt mycket. Alltså att 42% är med på ett möte utan att känna att de har sagt vad de tycker. Och av de här 42% så ville 1/3, de gick ur mötet med känslan av att de vill byta jobb. Så viktigt är det för oss att säga våra åsikter. Och det ligger ju självklart i liksom alla företagsintressen att personerna som sitter med i möten, som är anställda, faktiskt säger vad de tycker och tänker, så vi får fler perspektiv. Det är en av de viktigaste faktorerna som påverkar liksom hur vi trivs på ett jobb. Att vi känner att min röst är önskvärd, folk bryr sig om vad jag har att säga och jag känner mig trygg att prata. Det är otroligt viktigt. Och här spelar då alltså möten en jättestor roll. Och mycket av det här tänket jag pratar om i avsnittet går att applicera på typ alla samtal, tänker jag. Dels på arbetsplatsen, men också så här, vänner och familj, fotbollslag, bokcirklar, vad det nu kan tänkas vara. Att man försöker skapa inkluderande kulturer liksom. Och här kommer då lite generella tips kring möten. Det finns ju hur mycket som helst att säga. Så jag har försökt att korta ner det utan att för den delen korta ner det så mycket. Men så här, om vi blir bättre på möten, eller mötena är mer effektiva och givande och inte bara så slentrian, där folk liksom så sitter av tid, så kommer vi också ta möten på större allvar. Då kommer vi förbereda oss bättre. Om vi vet att så här, det här är nu så här ett bra möte jag förbereder mig. Och då kommer vi få ut så mycket mer av våra möten. Om vi börjar med planeringen av möten, och då kan det vara då, det finns ju dels återkommande möten, alltså så här veckomöten, eller styrelsemöten. Eller insatta möten. Så vi har alltså återkommande möten och insatta möten. Det är lite olika. Vad gäller insatta möten så känner jag spontant så här, med stöd av också då experter på ämnet, så det är inte bara en känsla. Bjud bara in de personer vars perspektiv och kunskap är viktigt för mötets syfte. Om ni brukar ha så här, ja men lyssnar in på det här mötet lite, eller att man till exempel låter nyanställda kanske sitta med på möten för att lära sig, då tydliggör man det i agendan. Krävd eller så önskad närvaro, X, Y och Z, de personerna måste vara där. Och frivillig närvaro, de här personerna. För det här ökar ju chansen att folk anstränger sig lite mer. Alltså de som är krävda liksom. Det är vi tre som måste vara här. Då hänger det på mig. Så kan man inte gömma sig i det här att någon kommer väl förbereda, någon kommer väl fixa. Utan det är vi tre som måste det där. Det kommer säkert vara några fler som kommer lyssna på det här. Och det minskar också risken för att folk känner sig utestängda. Alltså, varför kan inte jag vara med på det här mötet? Alternativt, det är ingen som bryr sig om vad jag har att säga. Du får med, men just din kunskap eller åsikt är inte jätteviktig i just det här ämnet. Du är inbjuden och du vet förutsättningarna för mötet. Sen har vi då de återkommande mötena. Till exempel ett styrelsemöte eller veckomöten, APT och sånt. Här finns det mycket man kan tänka på i planeringen. Dels så kan man jobba med att ge deltagarna möjlighet att påverka vad som ska diskuteras. I den mån det är möjligt, alltså det går inte alltid förstås. Men att man kan till exempel skicka ut en länk där folk kan lägga till frågor som de vill diskutera. Och det här är framförallt viktigt om ni ska brainstorma på mötet. Då kan man låta folk liksom brainstorma innan i lugn och ro. Och sen så låter man de så här inskickade förslagen vara anonyma. För att då är det större chans att så här, för utanför boxen tänk också. Så att då får folk sitta hemma, eller på kontorstid menar jag. Sitta och fundera lite på det här som ska brainstormas. Kanske man snackar med en kompis, man kan snacka med någon annan. Och så kommer man på jättebra idéer. Och sen skriver man in dem. Och sen säger man så här, det här är lite busigt kanske. Ja men det är helt anonymt så det spelar ingen roll. Så bara öser in massa idéer. Och sen tar man ställning till dem. Och då är det större chans att vi får liksom, som sagt, utanför boxen tänket och helt nya perspektiv. Superbra. Och det kan också vara kanske så här, nu har vi ett projekt. Vi kan börja med den här delen eller den här delen. Och då kanske man skickar ut en poll till de deltagarna i projektet. Hej hörni, vad tycker ni att vi ska börja med? För då inkluderar man dem. Till exempel så här, ska vi börja med att fota eller ska vi börja med att skriva texter? Då inkluderar man dem, så har man bestämt det. Och då vet man sen, okej, toppen, då är det här vi ska planera på mötet sen. Istället för att den frågan kanske ställs på möte. Alltså så, var lite effektiva, släng ut den frågan, då vet ni det. Och sen så får folk liksom vara med och bestämma. Och så känner man att jag har fått vara med och påverka det här, då känns det roligare. Och den fysiska planeringen, alltså hur vi skriver in det i en kalender, hur vi skickar inbjudningar till möten. Så det här lärde jag mig när jag gick min ledarskapsutbildning hos Altitude Meetings. Ni har ju Altitude Meetings, de är jättebra på meetings. Experter skulle jag säga. Där lärde vi oss då att blocka alltid mer tid än vad mötet tar. Sen kan det nu vara att jag har modifierat det här lite i mitt huvud för att det ska passa till vad jag tycker är bra. Men jag tror att det här är ändå så att jag kan ge kredit för den här hela idén till dem. Säg att vi har ett möte som vi blockar klockan 9 till 9:15, toppen. Så har vi första, vi börjar mötet kanske 10 över. Och sen har vi de första 10 minuterna där då, det är för att alla ska vara förberedda redo. Man ska kunna kolla igenom vad jag skulle sen sist, vad vi ska diskutera. Man är förberedd, men man ska vara där. Man ska vara där klockan 10. Men 10 över börjar mötet. Då har man där 10 minuter att sitta och förbereda sig. Toppen. Sen har man mötet då, och då kanske det är en halvtimme på sin höjd. För att effektiva möten går ju att ha så kort. Och nu inser jag att jag säger det här lite fel ordning. För ni bara, men hur kan man så effektiva möten? Ja, men jag kommer till det. Och sen efteråt då, så har man också så här, för det, nu, men det var då 10 minuter, det är ju inte hela, nej. Då har man lite kvar sen till att göra de här sakerna. Ja, Anna, du ska skriva till de här två människorna och dubbelkolla det här. Sen ska du kolla upp det här i budgeten och sen så ska du också köpa en sån här. Toppen. Då kan jag liksom börja det direkt. Istället för att jag senare i veckan när jag har en lucka kan gå tillbaka och bara, vad jag skulle göra nu då? Okej, gå igenom mejlet, var är mina anteckningar efter det här mötet. Det var där. Okej, då ska jag göra det här. Men varför skulle jag mejla dem nu igen? Vilka dumma. Vad mycket tid det kan ta. Om man istället gör det direkt. Jag försöker att alltid göra det på styrelsemöten till exempel. För då är det så himla tydligt så här. Det här ska du göra, det här ska du göra. Tjuff. Så har jag gjort. Och sen så kanske jag glömmer bort styrelsearbetet ett tag. För att jag tycker att jag så har varit så effektiv. Det är väldigt smidigt, väldigt fiffigt. Smida medan hjärnet är varmt. Klockrent. Nu kommer vi då till, hur kan vi ha så effektiva möten? Jo, för att vi skickar ut en tydlig agenda innan. Och i den här agendan så ska det inte stå, vi ska prata om budgeten. Okej, du detaljerade beskrivning. Utan vi är tydliga. Så det här är det som ska pratas om och vilka förväntningar man har. Och det här ska skickas ut senast dagen innan. Det är också jättebra om man typ listar förberedelser också. Att man skriver så, typ vi kommer diskutera det här, så förbered dina tankar om det här. Och då får liksom alla chansen också att faktiskt fundera. Alltså, det är olika anledningar till att vi inte pratar på ett möte. Men en av sakerna kan ju vara, hörni, vi ska prata om det här idag. Oj shit, okej. Okay. Vad tänker jag om det? Min hjärna har inte hunnit formulera mina tankar om det. Nej, men då kan inte jag liksom bidra. Jag kan inte säga vad jag tycker och tänker. Sen dagen efter bara, det här var en bra idé jag hade. För att alla liksom tar olika lång tid på sig att processa, formulera, analysera. Så skickar vi ut innan så är folk mer förberedda. Om vi då vet att okay, du ska vara på mötet och du ska vara på mötet och du får vara där om du vill. Då kommer de förbereda sig mer. Mötet kommer vara kort och effektivt förhoppningsvis. Om vi bara gör mer arbete innan. För nu är det säkert någon som tänker så här. Men vad mycket tid vi måste lägga på liksom själva förberedelsen av mötet. Det känns ju slöseri. Men vad mycket kortare mötet kan vara om det är väl förberett. Och vad mycket mer man kan få fram på färre möten. I längden sparar man ju på det. Som sagt, det handlar om inkluderande möten. Att alla ska få möjlighet att säga sitt och så vidare. Men det gör vi också genom att så här, gör det effektivt. Gör det så här, så att alla får prata. Så alla får liksom att det är tydligt. Och på själva mötet sen då. För det här var alltså förberedelser och planering av mötet. På själva mötet så brukar jag arbeta med ett upplägg. På möten där folk tilldelas roller. Som då så här roterar i gruppen. Alltså det kan vara till exempel den som är äldst får vara här. Den som senast var i Italien får vara här. Då får man lära sig lite nytt om sin grupp. Det är lite kul kanske. Så delar man ut rollerna och sen roterar det så att inte en person är samma. Och då är det facilitator, sekreterare och sammanfattare och om man vill stämningsansvarig. Facilitatorn delar ut rollerna i gruppen. Den är ansvarig liksom, den faciliterar mötet. Så du säger, du är det här, du är det här och liksom ansvarig för det gemensamma samtalet. Också ansvarig för tidtagning. Sekreteraren ansvarig för att anteckna. Och här är det bra om man har en gemensam plattform att anteckna på. Alltså till exempel att man använder Google Docs eller någonting så. Så att alla kan se i gruppen. Och sen så drar sammanfattaren en muntlig sammanfattning. Sammanfattaren är också ansvarig för att ta tiden när facilitatorn pratar. Så att man inte behöver tänka på tiden när man pratar. Och att skriva när sekreteraren pratar. Så man hjälps åt liksom. Stämningsansvarige är då ansvarig till exempel för. Och det här behöver man inte ha. Men till exempel för, hörni, nu behöver vi öppna ett fönster. Eller där tar vi 5 minuter. Eller den som fixar fikat kanske. Så då är man så här, men du är ansvarig för stämningen på det här mötet. Och då kan man få ha lite kul i den rollen. Man förbereder kanske någon liten aktivitet man kan göra så på ett par minuter. Bara för att så få igång alla. Och så är man ansvarig för fika. Man öppnar ett fönster. Vad det nu kan tänkas vara. Eller bara, nu tar vi paus och går och kissar. Och upplägget på mötet då är som följer. Vi har en frågeställning. Eller ett ämne som presenteras. Och det här har man då tagit innan. Så här, vi kommer diskutera. Frågan, hur skapar vi mer effektiva möten? Och den har skickats ut senast dagen innan. Så man har fått fundera på det här. Därefter ges man 2 minuter var. Där alla får dela med sig av sin åsikt eller sitt perspektiv. Och de här 2 minuterna är oavbrutna. Under de här minuterna så måste man, alltså man får inte avbryta, man måste lyssna aktivt. Vi är väldigt dåliga på att lyssna aktivt. Att lyssna för väldigt många av oss är sitta tyst och förbereda vad jag ska säga när den här personen blir tyst. Alltså jag sitter där, nickar och sen så bara, när den andas lite, den säger så här, och sen kom vi hem. När jag kom hem, då kände jag så här, lalalala. Vi hugger, eller jag var med om exakt samma sak. Vad mycket vi gör det här, jag är proffs på det här. Nu vet man, det är så många idéer man får upp i huvudet, så gud, jag vill berätta om när jag åkte skidor och liksom skadade mig, eller jag vill också berätta om när jag spelade en fotbollsmatch, och eller jag, nu vet man, vill bara så här dela ut. Vad många möten som, eller vad vet du, så många samtal som är så, eller då min idé för att återgå till jobbmöten, att när någon pratar så sitter man där och tänker så här, det här var en bra idé, det här ska jag säga, det här ska jag säga, det här ska jag säga. Så det man får göra under de här minuterna, det är att man skriver ner sina tankar, om det är någonting man kommer på. Annars lyssnar man aktivt. Och vi avbryter varandra som sagt. Och om jag får 2 minuter där jag vet att jag så här, för i vanliga fall, men det är inte jag säger någonting som lyssnar, eller jag blir ändå avbruten. Men om jag vet att jag kan sitta där och säga så här, då börjar mina 2 minuter, tack så mycket. Jo, jag har tänkt på, men om vi skulle göra så här kanske. Och där pausar jag. För att det är naturligt för mig att pausa för att formulera nästa mening. Men när jag har sagt det i vanliga fall så är jag så van vid att någon annan, det tycker jag med, bla bla bla. Men här vet jag att jag har mina 2 minuter. Och det är också många som kanske känner att så här, inte ska väl jag. Jag har inte så viktiga saker att säga. Jag behöver inte ta den här platsen. Men då är de 2 minuterna dedikerade till mig. I början kanske det är folk som är så här, nej, det är lugnt, jag har ingenting att tillägga. Men efterhand när de ser att alla andra gör det och man kanske så här, man lyssnar mer aktivt och man hinner formulera sina tankar och man har ett upplägg, då kanske folk liksom börjar dela med sig mer. Och det kan vara, jag kan prata i 30 sekunder, sen kan jag säga att jag är nöjd. Men jag får prata i 2 minuter. Och det är det bästa, skulle jag säga, med just den här metoden. På delad första plats med att pratmakarna inte kan prata med i 2 minuter. Så då ger man tid till alla andra också. Alla har 2 minuter. För att förbereda dig väl. Formulera dig väl. Så att du liksom har 2 minuter är ganska mycket. Men det blir ofta 5-10 minuter när någon får orera fritt. Och det är ofta väldigt mycket upprepningar. Så det är bättre att så här, formulera det här, uttryck det på 2 minuter. Och därefter då, när alla har fått göra det här i en grupp, det här kan man ju inte göra i en grupp med 10 pers kanske. Det här är något man ska göra lite mindre grupper då. Skulle säga kanske max 6 personer. Men därefter då så har man en kort gemensam diskussion. Och sen, som då facilitatorn styr ordet, delar fördelar det. Sen sammanfattaren det här. Så att man sen kan berätta då, för om man då delar upp en grupp i 2 till exempel så kan man berätta det. Och ska ni sen då så här, fatta beslut, så kan det ju vara klokt då att man använder digitala verktyg. Så kan man låta folk rösta till exempel på alternativet man gillar det bäst. Så då har man, här har vi diskuterat och sen ska vi nu gemensamt rösta. Och under möten, prata också om hur ni ska agera i det här. Alltså lite så grundregler, vett och etikett. Till exempel så här, ja, vi bemöter att möta upp ett sinne. Eller det finns inga fel svar och sådana grejer. Men så här, vi himlar inte med ögonen. Vi kollar på den som pratar. Säg det här. Prata om det här. För det här är saker som är underförstådda men som vi inte gör ändå. Jag börjar alltid en föreläsning med att säga, ja, nu vill jag att ni lyssnar på mig. Jag vill att ni lägger undan era telefoner eller datorer eller vad det kan vara. Om man kör hybridmöten är det också viktigt att ha så här. Alltså till exempel, man låter alltid personerna som finns på distans få ordet först. När folk i rummet pratar ska man alltid vända sig mot kameran så att de där hemma känner sig sedda. Om man har större skärmar att tillgå så kan man då ha dem centrerat och ganska nära personerna i rummet. Att man sätter dem i mitten liksom så. Och om man har en presentation, då är det jättegött om man kan ha 2 skärmar. Så man har en med presentationen och en med dem där hemma. Så man liksom inte tappar kontakten med sina distanskollegor. Så många sådana grejer. Så försök att hitta liksom, vad har vi för vett och etiketter? Vad har vi för regler när det gäller sådana här grejer? Och personen som håller mötet, alltså facilitatorn, kan ju börja mötet med att kort upprepa det här. Så att alla har det färskt i tanken inför mötet. Och facilitatorn har också ansvar då för att se till att det här följs under mötet. Och säga till om det är någon som inte gör. Ska ni rösta på mötet? Hur gör ni det? Här tycker jag det är toppen. Återigen tillsammans med då experter på ämnet. Så det är toppen att använda sig av digitala verktyg. För då låter man folk rösta då på de alternativ som de gillar bäst. Alla kan tydligt se alla alternativ. Och minst ibland så här i skolan när man skulle rösta. Och sen så bara läraren så här, lägg ner huvudet mot bänken. Och sen fick man räcka upp handen då på liksom, ja, rätt alternativ eller det man ville rösta på. Och det blir så en anonym röstning. Men framförallt så blir det en röstning där man inte påverkas av sina kompisar. Och det är lättare att fatta beslut utifrån sitt eget perspektiv om man inte har en aning om vad de andra röstar med. Både för att man inte påverkas av andra röstar, men också för att deras blickar inte liksom påverkar en själv. För att ingen som vet vad jag röstar. Inte en 100% parallell kanske. Exempel, jag snackade med en person som var HR-chef. Hon hade problem med ledningsgruppen. Så där hon presenterade då så här, hörni, vi behöver jobba med det här. Varvid de bara så här, ah, nej det går inte. Sen efter mötet, och det här, hon är absolut inte ens om det här, det har jag hört flera gånger. Men det var väldigt extremt. Jag tror det var 5 personer i ledningsgruppen, var hon var en kanske. Så var de 4. Så var det liksom då 3 personer som kommer tillbaka och bara, du, alltså jag hade gärna röstat med dig, men du vet de andra, de är inte helt liksom med på det här. Och det här kanske inte stämmer, alltså det kanske är att de bara säger så, fast att de egentligen inte tycker det själva. Men när 3 personer säger att så här, jag tycker egentligen så här, men de andra tycker inte det. Då kanske det är bättre att köra en anonym omröstning. I just deras fall så kanske det inte funkar. Men liksom generellt, att så här, man påverkas så mycket av, jag kan lika gärna rösta med dem för det spelar ingen roll vad jag gör. Jag skrev ett inlägg på LinkedIn om det här. Chefer har ansvar för att skapa en arbetsmiljö där alla har möjlighet att dela med sig sina åsikter, perspektiv, känna sig sedda. Känns jag hörda. Och så listade jag lite olika orsaker till varför den känslan inte alltid infinner sig. Alltså varför folk inte alltid säger vad de vill. Då skriver jag så här, har ni någon som varit med om? Diskussionerna på möten domineras av ett fåtal personer som har starka åsikter, är extroverta, älskar att höra sig egna röster eller har en position där de tillåts hålla monologer utan att någon tar ordet från dem och så vidare. Alltså att vissa personer tar väldigt mycket utrymme på ett möte. Och det är någonting då som man kommer ifrån om man har ett upplägg på så här 2 minuter. Alla är förberedda. För det är svårt att avbryta folk. Det är svårt liksom, speciellt som sagt, vissa tillåts hålla monologer för de har positioner de får göra det. Det finns otroligt många olika anledningar till varför saker och ting inte kommer fram på ett möte. Alltså varför vi inte säger vad vi tycker, tänker och delar med oss av våra perspektiv. Men om vi tänker tillbaka, hur har de sett ut i våra liv? Jo, vi har ju varit med om dessa människor, typ sådana som jag, som är väldigt extroverta, har mycket tankar och åsikter. Ett möte domineras ofta av några få individer, om det inte är strukturerat och uppstyrt, som har starka åsikter, tycker om att höra sina röster, tycker om att prata, eller som är i en position där de tillåts hålla monologer. Alltså någon som har tillräckligt hög status eller högt uppsatt där ingen vågar säga, hörru, nu räcker det, utan personen får sitta där och mala på medan alla andra suckar och bara, det här har vi hört förut, men man vågar inte säga ifrån. Dels har vi varit med om det här, eller hur? När vi har sagt saker så är det folk som suckar eller tydligt visar sitt missnöje. Jag himlar med ögonen och man känner, nej okej, jag känner mig kanske inte jättepeppad på att ta upp saker. Jag kanske inte vill prata så mycket på dessa möten för det tas inte emot så väl. Eller att man kritiseras, man ifrågasätts mer än andra. Man märker att okej, när jag säger saker så tas inte emot så himla väl. Och det här är ju en sån grej, alltså när män och kvinnor levererar idéer, det ser man ju sett i studier att män möts med mer entusiasm och nyfikenhet. Wow, hur tänker du där? För att man tror från början att när en man säger någonting då tror man på den idén. En kvinna som kommer med en idé möts av mer skepticism och det är mer, hur tänker du kring det? Fast har du verkligen haft med det här perspektivet? Man är mer kritisk till när en kvinna säger någonting. Det här är någonting som gör då att kvinnor kanske inte är lika taggade på att prata, man orkar inte hela tiden försvara varje idé när man också märker att vissa andra i rummet inte behöver göra det. Det kan bli väldigt tydligt. Det kan också vara det att andra får cred för din idé. Alltså man säger någonting, man råkar vara fel person som säger det. Man är inte tillräckligt cool eller creddig, så är det någon annan som säger det. Kanske med lite andra ord. Samma idé och få cred för det. Har man inte varit med om det så det är svårt att fatta att det sker, men det sker väldigt ofta. Alternativt är man står i enrum med någon och säger, ja, men jag funderar på om vi inte ska göra så här. Det första människan gör, det lilla aset, när man kommer till mötet, det är att han då, ja hörni, jag funderar på det här. Och man bara, och sen känner man, ja fast hade jag sagt det så hade de inte lyssnat ändå. Så det var väl bra att högsta hönset tog ut det här. Ja, det var absolut en självupplevd liten anekdot jag delar med mig av där. Och det kan också vara på möten att man känner att man avbryts väldigt mycket. Det är ett spännande fenomen vi har. Att lyssna för väldigt många av oss är att sitta tyst och vänta på att vi ska få prata. Din kompis sitter och delar med sig av sina berättelser från semestern i Italien. Och det enda som poppar upp i ditt huvud, det är, ja, men när du var på samma ställe och gjorde andra grejer där som du också vill berätta. Vi vill ju väldigt ofta prata om oss själva. Det är sånt vi gillar. Och när saker poppar upp då så blir det att man lyssnar klart på historien och sen bara, men alltså apropå det här så. Eller det var som den här gången när, och i möten är vi ibland så ivriga att dela med oss av våra då idéer. Alltså det kanske är en idé som har poppat upp när någon annan pratar och du bara, den här idén är så mycket bättre. Ibland kanske någon känner rädslan för att tänk om någon annan säger den här supersmarta idén som jag vill få cred för. Och så är det någon som liksom tar ett litet andetag, så en konstpaus, en andningspaus. Och då hugger du in och så berättar du det. Och sen så har den personen blivit avbruten. Och det här är vi nog ganska många som har varit med om. Och det kan jag säga att det händer för kvinnor mer än vad det händer för män. Det är också en sån grej att vi avbryter män mycket mindre för att vi lyssnar mer. För att vi låter liksom dem tala till punkt. Och det kan man också notera i ett mötesrum hur, vilket tempo folk har när de pratar. Män har genom livet lärt sig att de kan prata ganska långsamt. De kan ta tid på sig för det är ingen som kommer avbryta dem. De kan ta en konstpaus och så, ja men ni vet det här, tänker efter lite. Folk sitter tysta och väntar. Nej, jag kommer inte på det just nu. Men jag hade en annan tanke jag kunde dela med mig av. Ja, alltså det där var mitt lilla skådespel då av en man på ett möte. Och sen så är det då kvinnor som, men jag hade bara en idé, jag tänkte jag kunde få liksom, om jag kan få presentera den lite snabbt bara här nu innan vi går vidare. Det är, jag vill bara så. Och så pratar man ganska snabbt för man är rädd för att bli avbruten, och tar man en för liksom lång andningspaus eller man pratar så kanske det är någon som hugger in för att det är vi så vana vid. Ja, ni förstår vad jag menar. Jag minns faktiskt första gången som jag diskuterade så jämställdhetsfrågor med en man som satt tyst och lyssnade på mig. Och nickade, lät mig andas, lät mig vila. Jag började gråta till slut. Förstår ni hur sjukt det här var? Det blev liksom så här, det började rinna tårar. Och han bara, vad är det som sker? Jag bara, det här är så himla fint. Jag har aldrig varit med om att en man lyssnar på mig på det här sättet. När jag pratar om de här frågorna. Han var ju jättechockad förstås. Men ja, vi avbryter varandra skulle jag komma fram till. Och kvinnor blir avbrutna i högre utsträckning. Vilket då gör att kvinnor kanske har mindre benägenhet att faktiskt ta utrymme om man inte har en superbra idé att berätta om. Inte just på själva mötet, men det kan ju vara så också att agenda inte har skickats ut eller att den har skickats ut för sent. Så att du som då kanske behöver förbereda dig lite mer, du vill ha genomtänkta idéer. Du har inte hunnit göra det. Du har inte hunnit förbereda, så då känner du dig inte så bekväm med att kanske ta upp liksom dina ogenomtänkta tankar eller nej, jag har inte hunnit kolla upp det här så jag vill inte skjuta från höften. Vilket är fullt rimligt. Så det kan också vara en anledning. Och allt det här, det löser vi förstås inte med bara som en bra mötesstruktur. Men väldigt mycket ändå. Alltså om vi har en tydlig mötesstruktur för hur ett möte ska gå till, då kommer vi undan, eller vi kommer ifrån ganska mycket av de här sakerna som jag nu har nämnt. Det är ingen som kan avbryta mig, för de måste lyssna aktivt. Det är ingen som kan hålla monologer, för du har bara 2 minuter. Det kan göra väldigt stor skillnad. När jag hade presenterat det här på ett möte en gång med en kund, så var det då en kund som invände och menade att så det är egoistiskt av en person att hålla sina åsikter för sig själv. Hej teamet, jag vill att ni delar med er av era tankar och funderingar för det här projektets utvecklingsskull. Om ni har bra idéer är det viktigt att ni delar med er av dem. Annars är det egoistiskt av er att inte dela med er. Och han lät nog mer nyanserad när han berättade det här. Och han hade bra argument för det här. Men jag håller inte med överhuvudtaget. För det finns som sagt så himla mycket olika orsaker till varför vi inte säger vad vi tycker. Alltså för vissa människor kanske det inte spelar någon roll om någon så himlar med ögonen. Men för andra spelar det jättestor roll. För att man har tagit sig mod att prata. Du kanske har vuxit upp i en familj där dina åsikter alltid kom sist. Liksom. Du kanske har växt upp med missbrukande föräldrar och vad du tyckte och tänkte, det var alltid sekundärt. Eller är du yngsta barnet och dina stora syskon så här var alltid, ja men vad du tycker spelar ingen roll. Sådana grejer kan ju sätta sig jättehårt. Du kanske var mobbad som barn. Du kanske blev skrattad åt en gång i gymnasiet när du skulle säga någonting. Och det var så jobbigt att det sitter liksom. Och på flera år så sa du ingenting och nu har det gått lite för långt. Min upplevelse, det är att i tidig ålder så är både tjejer och killar ganska ivriga på att svara på frågor i klassrummet. Men ju äldre de blir, desto mindre plats tar tjejerna. Jag tar ganska mycket plats generellt. Är jag trygg i en situation så tar jag mycket plats. Jag snackade väldigt mycket alla utvecklingssamtal. Bara, om Anna bara kunde räcka upp handen så vore det bra, för hon pratar hela tiden. Och sen började på universitetet. Och helt plötsligt var det svinläskigt att svara på frågor. Bara, ja men det är nog det här. Och sen så är det någon annan som säger det. Och bara, ja då var det. Och sen så, sista terminen på universitetet så hade jag en lärare som var otrolig. En life changer. För han sa, om ni inte liksom ställer frågor, om ni inte ger era svar. Alltså om jag säger så här, ja, vad är A? Och ni inte svarar på det. Och så kan jag inte säga till er om ni har fel. Vilket gjorde att alla bara så här, är det det här? Han bara, nej absolut inte, skitbra att du säger det. Någon annan som har? Nej, inte det heller, jättebra. Någon mer? Så att han uppmuntrade oss att säga vad vi trodde. För att han skulle kunna säga till oss om vi hade fel. Han vände liksom på det. Den kan ni ta med er. Svinbra, för annars går någon ur ett möte och bara så här, vi har inte vågat säga, var det på det här sättet vi skulle göra? Nej, det var det inte, men det var ju bra att du tog upp det så att alla vet. Det var säkert någon mer som tänkte på det. Alltså att man skapar en sån kultur. Det är jättebra med dumma frågor, vad de brukar säga. Det finns inga dumma frågor, menar jag. Det finns bara dumma svar. Jag undrar hur många gånger mina föräldrar har ångrat att de sa så till mig när jag var liten. För satan vad de har fått svara på alla mina dumma frågor. Eller jag menar, jo, jag har bara dumma frågor. I alla fall, det är verkligen life changer. Och det här är ju sånt som kan göra så himla stor skillnad. Idag ställer jag frågor. Jag svarar på frågor, även om jag kanske då ofta skriver ner och formulerar det på ett papper först, speciellt på engelska. Så jag vågar, men jag anstränger mig liksom mer. De flesta frågorna ställer jag efteråt. Om man är på en föreläsning så går jag fram till föreläsningen efteråt och bara "Hello, I have some questions." För att man inte vågar ta dem i helgrupp. För att de är kanske inte tillräckligt viktiga, eller vad det nu kan tänkas vara. Och också om vi ska fortsätta på det här då med flickor och pojkar och sen så växer vi upp och blir män och kvinnor. På mina föreläsningar och workshops så är det alltid män som tar mest plats. Och framförallt i början, även om det är 50-50, så är det i början fler män, kanske ett par, tre män som krävs innan en kvinna vågar komma in och ta plats. Sen är kvinnor väldigt ofta mer kortfattade än vad män är. Män kan dra en liten anekdot och man är lite så här, vad hade det här med saken att göra? Jaha, du ville bara säga lite fina ord. Jag tycker absolut inte att männen gör fel eller att kvinnorna gör fel. Det handlar inte om att kvinnor måste ta mer plats. Utan vi måste skapa ett klimat där alla känner att de har samma möjlighet. Och det kanske man måste göra genom en väldigt tydlig struktur. För att i grunden så har vi liksom inte samma förutsättningar. Och det är viktigt att vara medveten om. Och det är inte så att någon mirakulöst kommer börja säga alla, liksom allt den tycker och tänker. Men om den känner att det finns tid för mig att prata. Och den ser andra människor som inte brukar prata har börjat prata mer. Om den märker av det, ja, då kanske jag känner med tiden att så här, nej, men jag vill ta mina 2 minuter här. Jag vill dela med mig, jag vill prata. Och man öppnar upp för det. Ingen kommer avbryta dig. Du tar inte tid från någon annan. Det här är dedikerade minuter för dig. Varsågod. Och varsågod för alla dessa tips, va? Vilket pangavsnitt! Nu ska jag gå och njuta av en koffeinfri kaffe. Lyx, lyx, lyx! Tack för att du har lyssnat. Och hoppas att du har lärt dig och kan ta med dig grejer till din arbetsplats eller din styrelse eller vad du nu kan tänkas vara för mötesituationer som du sitter i. Om du gillar jämställt arbetsliv, recensera jättegärna på iTunes eller Spotify och lämna en gullig liten kommentar så blir jag glad. Tusen tack för att du har lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Ta hand om dig. Puss och kram.